Republikanen Dick Cheney, USAs vicepresident under George Bush, och hans dotter Liz stöttar offentligt Kamala Harris i det kommande presidentvalet. Joe Biden har tidigare sagt att Cheney troligen var den farligaste vicepresidenten som landet någonsin haft. Det var nästan en månad sedan som vi pratade om det amerikanska presidentvalet. Det var den 13 augusti. Så det har såklart hänt en hel del. Då pratade vi bland annat om Kamala Harris, vicepresidentkandidat, och medieoperationen för att hypa upp det här radarparet. Och vi frågar stå bland annat, kommer den här hypen hålla i sig eller kommer luften gå ur den? Jag tycker vi ska återbesöka den frågan idag. Men det har hänt så mycket annat. Så jag tänkte börja med att plocka bara några andra saker. En del av varje valrörelse i USA är så kallade endorsements. Det vill säga att diverse personer offentligt ställer sig bakom en viss kandidat. I de flesta fall är det inga överraskningar och det är inget som egentligen påverkar rörelsen, valrörelsen eller utfallet. Utan det är någonting som man gör av andra skäl egentligen. Kanske mer för att positionera den som endorsar. Men då och då så händer det mer intressanta saker. Och en ovanligt intressant endorsement den här veckan, det var såklart när RFK Jr. ställde sig bakom Donald Trump. RFK Jr. har drivit en imponerande, väldigt livskraftig kampanj som oberoende kandidat, som vi har pratat om tidigare. Han har fått massvis med uppmärksamhet. Han har fått upp sina hjärtefrågor på agendan. Oavsett vad man tycker om honom så måste man lyfta på hatten, anser jag. Så visst, han har Kennedy-namnet, han får mycket gratis av det skälet. Men det är också ett dugligt hantverk bakom. Och han har varit väldigt bra på att använda moderna medier. Till exempel de här långa, fria diskussionerna i diverse podcasts. På ett sätt som politiker oftast inte vågar göra. Och folk har upptäckt att han är intelligent, han är genomtänkt, han är slagfärdig. Han är absolut inte bunden till konventionella PK-åsikter i varenda fråga. Han har en del knäppa idéer, vilket visar på ett intellektuellt oberoende som jag själv till exempel värdesätter väldigt högt. Och jag tror också att han har fått genomslag för att de frågorna han pratar om är ligger många, många människor varmt om hjärtat, men ingen annan som pratar om det. Till exempel i politiken, till exempel hur otroligt värdelös och toxisk maten är som vi äter och andra hälsoproblem. Ja. Sen är han en total vänstertomte och det är det som är så intressant nu när han ger stöd till Trump. Alltså, Trump är förstås den kandidat som är mer associerad med radikala, politiskt korrekta idéer. Men RFK Jr., han är verkligen vänster. Så att Trump får en endorsement av en ledande vänsterpolitiker, det är faktiskt stort. Och i samma veva så gick också Tulsi Gabbard ut, någon dag efter bara tror jag, och ställde sig bakom Trump. Hon är kanske inte lika vänster som RFK Jr., men hon satt i kongressen som demokrat från Hawaii i 8 år och hon försökte bli demokraternas presidentkandidat 2020. Så att i båda fallen så var det åtminstone delvis överraskande att de gav stöd till Trump. Jag hade nog gissat att båda två skulle hålla sig neutrala och inte officiellt backa vare sig Trump eller Harris. Och Kennedy kunde ha gått i vilken riktning som helst, tror jag. Så det vi såg nu är att Trump har ett mycket bredare politiskt stöd än definitivt än etablissemanget vill påskina. Det finns verkligen en sorts tvärpolitisk, populistisk koalition. Och det är glasklart att det är Trump som kanaliserar all populistisk energi i det här valet. För att Harris, hon är en ren maskinpolitiker som jobbar 100% för etablissemanget, den djupa staten. Så på ett sätt, det är en konstig situation, för att på ett sätt så är det som att Trump, det är så konstigt att säga det, men det är som att Trump är mittfåran nu i amerikansk politik. Och Kamala Harris håller på med en mer obskyr extrem sak. Trump är det normala alternativet. Den breda koalitionen som samlar folk från båda sidor i politiken. Den förenande kandidaten snarare än den polariserande, splittrande kandidaten som man alltid har sett honom som tidigare. Håller du med mig, Boris, om att det är någonting som håller på att förändras i bilden av Trump och hans politiska funktion?
Ja, men det är definitivt alltså. Att när de här går över så blir det... alltså både Tulsi Gabbard och Kennedy är ju personer med, alltså oavsett vad man tycker om deras politik, så är de ju personer med integritet och går inte att köpa på något sätt. Trump försökte ju värva Tulsi till sin regering förra gången. Hon var till och med att träffa honom i Vita huset, men backade ut. Man vet inte riktigt vad de pratar om. Men hon hade blivit en bra försvarsminister. Så att när personer som liksom som i sitt beteende, sitt gamla parti, har visat en sån integritet, byter sida så att säga och stödjer Trump, då betyder det väldigt, väldigt mycket.
RFK Jr. har ju också sagt att Trump erbjöd honom vicepresidentposten, men han tackade nej. Som jag förstått det så frågade Trump mer än en gång. Och RFK Jr. sa nej båda gångerna. Den sista gången var precis efter mordförsöket mot Trump. Så var det Trumps idé liksom, att nu ska vi... Nästa steg nu är att sätta RFK på valsedeln. Det hade varit väldigt, väldigt häftigt. Och jag tror att det hade hänt så hade det sett... Saker och ting hade sett väldigt annorlunda ut.
Ja, om...
politiskt. Det hade också haft enorm effekt, tror jag, opinionsmässigt. Det är synd att RFK Jr. inte är intresserad. Han säger att vicepresidentjobbet är ett skitjobb som bara skulle begränsa hans möjligheter att agera i Washington. Jag tror att han har en poäng.
Ja, men faktiskt. Och han, vad jag förstått, har han väl uttryckt att han lovat en plats i administrationen.
Ja, han ska få en viktig roll. Vad. Syssla med sina hjärtefrågor. Kanske bara någon sorts hälsotsar eller något sånt där. Kanske,
ja, det vore ju väldigt bra.
Ja. Det vore väldigt, väldigt bra att sätta honom på sköta miljöpolitiken till exempel. Det vore fantastiskt. Livslång sån här environmentalist som går på toaletten på hela liksom, klimatagendan och allt som man ser som grön politik nu. Det hade varit mumma. Under tiden så har ju Kamala Harris, hon har också fått en del endorsements. Så med smått skruvade i hennes fall. Den kanske mest uppmärksamma det är Vladimir Putin som sa i en rysk tv-intervju något i stil med att ja, vi hejade naturligtvis på vår vän Joe Biden. När han avsåg sig sin kandidatur så uppmanar han oss att stödja Kamala Harris. Så nu stödjer vi henne givetvis. Jag tror att man ska uppfatta det som en trollning. Jag tror inte att Putin skulle föredra om Trump... Jag tror att Putin skulle föredra egentligen om Trump vann valet. Men det är svårt att säga säkert. Alltså, om Trump vinner så får Putin en någorlunda rationell motpart. Han har förmodligen bättre chans att få till en bra deal i Ukraina, rimlig maktbalans i världen. Om Harris vinner så fördelen för Putin då, det är ju att processen accelereras där hans främsta geopolitiska konkurrent saboterar sig själv och blir mindre av ett hot av det skälet.
Ja.
Så på kort sikt innebär Harris ett mer aggressivt USA, men på lång sikt också ett svagare USA. Vilket kanske är viktigare för Putin. Även om jag måste tänka att från ett ryskt perspektiv så är det egentligen bättre att ha ett starkt USA som inte beter sig som en rabiesmittad hund gentemot Ryssland och andra länder i världen. Men som det nu är så har Putin officiellt, om än med ett ironiskt leende, ställt sig bakom Kamala Harris. Och en annan mycket fin rekommendation kommer från familjen Cheney, där Liz Cheney berättar att hennes pappa Dick Cheney kommer att rösta på Kamala Harris. Så att Kamala Harris, hon har nu officiellt stöd från Rysslands fasansfulla, blodtörstiga och krigshetsande diktator. Och också från USAs mest blodtörstiga och krigshetsande toppolitiker från de senaste årtiondena. Det är som att få stöd av både Darth Vader och Sauron. Vad mer kan man önska sig?
Ja, och igår fick hon ju stöd av 10-15 gamla amiraler och generaler som uttalade sitt stöd för henne i ett offentligt brev. Så att det Saurons underhuggare liksom sluter också upp.
Så det borde så att Elton John också gav sig in i endorsement-leken.
Nej, vem har han?
Det var lite skruvat på, otippad grej, men tydligen så hittade han något tillfälle apropå någonting att uttala sig. Han ville väldigt poängtera att Donald Trump, han har alltid varit ett stort fan till mig. Han har kommit många av mina konserter och han har alltid sagt att han gillar mig. Så jag har alltid haft väldigt goda relationer med Donald Trump. Och kontexten, ursäkten han hittade för att säga det här. Det här är inte alls aktuellt, men han sa att han tyckte det var så briljant när Trump kallade Kim Jong-un för Little Rocket Man. Jag har ingen aning om varför någon pratar om det nu. Men Elton John har ju en berömd låt som heter Rocket Man.
Ja.
Så att, ja, det är väl alltid aktuellt för Elton John att prata om sin gamla hitlåt. Jag tror att han bara vill ha en ursäkt för att prata om Trump och ge tummen upp utan att officiellt ge ett endorsement.
Ja, det är inte mycket att bli endorsad av liksom, på något sätt. Det som Jonas Gardell skulle stödja inte. Ja, nej.
Ja. En annan sak som jag tycker är intressant värd att prata om är att Trump har gjort en runda podcasts på senaste. Han var i somras på All In Podcast som görs av ett antal kända riskkapitalister i Silicon Valley. Så det var också en del av det här som vi har pratat om tidigare, att Silicon Valley i hög utsträckning har bytt fot, ställt sig bakom Trump. Men han har också varit gäst hos Lex Fridman som har en av världens största podcasts. Lex Fridman har också en bakgrund i teknikvärlden. Ganska nördig inriktning egentligen. Men han har också en bred publik, alla sorters intelligenta människor lyssnar på Lex Fridman. Det är inte bara tekniknördar. Och han var gäst också hos vissa såna här yngre profiler. Podcast, videokanaler. Jag kollar på en från någon som kallar sig Theo Von. Som jag inte känner till. Men det var ett ganska speciellt samtal där Trump pratade om alkohol och droger. Han pratade om sin storebror som söp ihjäl sig. Och, ja, han pratade om det här beroendeproblem och den här typen av ganska personliga saker. Jag hörde dem inte prata någonting om politik, bara den här typen av saker. Och det var några som jag inte kollat på alls. En med Logan Paul, som jag inte vet något om förutom att han är känd och han har en bror och någon av dem har varit boxare, tror jag.
Mm.
Men han är en sån här zoomer-stjärna, tror jag. Stor hos personer som är yngre än jag. Och han hade Trump som gäst. Och så var det en som heter Aiden Ross, som jag aldrig talas om. Och det var han som gav Trump en cybertruck. Jag har ingen aning om vad det handlar om, jag tittar inte. Men jag såg att det var miljontals visningar på YouTube. Så Trump gör de här intervjuerna. Intervjuer kan man säga, men det är egentligen samtal. Och det är det som är poängen, att det är primärt samtal där människor, ibland intelligenta människor, sitter och diskuterar saker. Inte det här debila formatet som tv-kanalerna kör med en sån här äcklig liten journalistkretin som sitter och bedriver krypskytte i 2 timmar och sen klipper de ner materialet i 10 minuter och väljer ut det som framställer Trump sämsta möjliga dagar. Utan det här är öppna samtal, man får höra liksom hela timmen, hela 2 timmarna, hur länge det nu är. Och som jag tycker är så slående med alla som jag har kollat på, det är att Trump gör extremt bra ifrån sig. Han är avslappnad, charmig, rapp i käften såklart, men också han framstår som intelligent, genomtänkt och också som sympatisk och mänsklig. Som det här samtalet där han pratar om sin storebror, det var liksom ett fint sedelärande samtal. Och hela tiden också så framstår han som värdig, presidential som amerikanerna säger. I min mening så har det varit riktiga styrkeuppvisningar, de här mer, inte okonventionella, mer moderna formerna av intervjuer som han har gjort. Jag är ganska imponerad av Trump. Och det som gör det ännu mer anmärkningsvärt är att det är nästan till unikt. Det finns nästan ingen annan som kan göra det här. Så RFK Jr. och Tulsi Gabbard kan göra det, som vi pratade om tidigare. Och de sitter hos Joe Rogan och de pratar på timme ut och timme in. Men, och det finns några till såklart, men det är en helt skrattretande tanke att Kamala Harris eller Hillary Clinton skulle göra det. För att de kan inte. De kan inte ha ett öppet samtal mellan jämlikar i en timme eller två timmar eller fyra timmar. Det enda de kan är pumpa ur sig sådana här slämmigt politikersnack. Och Kamala Harris vet inte ens om hon kan göra det. Medan Trump har gjort den här blitzturnén genom podcastvärlden, så gör Harris inte ens vanliga intervjuer. Det vill säga, i hennes fall då, där tv-kanalerna gör allt de någonsin kan för att klippa till hennes fördel och bara lyfta fram henne i bästa tänkbara ljus, de små bitarna där hon lät riktigt bra liksom. Utan hon har gjort en enda stor intervju sen hon blev demokraternas kandidat. Och det var en gemensam intervju med henne och vicepresidentkandidaten. Och sen så har hon gjort några enstaka podcast, tror jag, men det är så här extremt vänligt inställda intervjuare. Hon har inte suttit ner liksom på egen hand en enda gång och fått en enda kritisk fråga. Ryktet säger att hon är livrädd för det, att hon känner att hon klarar inte av det. Vilket är ett exempel på sällsynt självinsikt från hennes sida. Och folk omkring henne förstår att det skulle kunna implodera när som helst. Och de spelar på ett sätt ett vågspel nu, där de satsar hårt på att de inte behöver göra några intervjuer, att de kommer undan utan att göra intervjuer. Men det lämnar ett enormt öppet mål för Trump, att han kan då ge massvis med intervjuer, ha så långt samtal efter långt samtal och visa hur vass han är, hur vältalig han är och också hur mänsklig och sympatisk han är. Så att i den här delen av spelet så är det liksom 10-0 till Trump. Och jag tror inte att det är en oviktig sak, för att dels har de här poddarna, YouTube-kanalen och så vidare, de har miljontals tittare. Tiotals miljoner väljare har sett de här samtalen. Och dels påverkar det särskilt hur unga människor tänker på Trump, och det är en viktig väljargrupp. Som man åtminstone tidigare har tänkt på som en väldigt starkt blå demokratisk grupp. Men jag tror att det är en enorm klyfta mellan gamla människor som kollar på TV och unga människor som tycker TV är efterblivet för att de är uppvuxna på internet. Och jag tror också att unga, uppdaterade, internetbaserade människor är underviktade i opinionsmätningar. För de är svårare att nå, de är mindre benägna att svara på enkäter. Och boomers som utformar pollingstrategier förstår sig helt enkelt inte på dem. De röstar förmodligen i mindre utsträckning än andra också. Men jag tror också att de har på många sätt mer inflytande över andra människor de interagerar med, för att de är så nätverkade. Och jag tror att Trump är starkare i den här gruppen än någon republikan har varit någonsin, och starkare än vad många politiska tyckare tror. Boris, vad tänker du kring den här saken? Podcast-arenan som en faktor i presidentvalrörelsen?
Jag är alltså väldigt sugen på att lyssna på den där podcasten, för att jag lyssnar allt mer sällan på sånt. Men jag blir väldigt nyfiken på hur Trump låter. Därför att i begynnelsen, när han gav sig in i politiken på riktigt, då lyssnade jag väldigt mycket på honom, inte så mycket i podcasten. Det var inte så mycket sådana då att han deltog i, vad jag minns. Men däremot så var han ju en stor folktalare. Alltså han höll ju flera tal under sin första presidentvalskampanj, som jag tycker liksom har extremt stor högklass. Där han var liksom, just hade den här tyngden. Alltså en riktig Roosevelt-tyngd nästan. Och liksom interagera med publik och lyssnare på ett fantastiskt sätt. Sen hände ju någonting, så jag liksom bara hade väldigt svårt att... Jag undrar liksom vad det hänt. Jag har varit liksom flabbig och gapig och liksom en dålig talare helt enkelt, tycker jag själv. Så att om man i podcasts har återfunnit sitt jag från 2016, så ska jag liksom med nöje lyssna. För att det var en statsman liksom.
Mm. Men jag tror att det är någonting annat. Jag är inte säker på att jag förstår vad du syftar på, men alltså Trump som folktalare är ju, som jag tänker på i alla fall, så är det liksom en egen sak. Men det som kommer fram i de här podcastsamtalen, det är ju den här mer naturliga samtalstonen. Och Trump känns lågmäld, eftertänksam, ödmjuk, lyssnande. Han lyssnar på folk och har en riktig dialog. Och han är inte alls liksom så här bombastisk och skrytsam. Det där finns ju en del av hans personlighet. Men det är väldigt nedtonat, väldigt liksom proffsigt och väldigt, väldigt tilltalande, tycker jag.
Ja, nej, men alltså det är den där inkännande, men ändå starka kvaliteten som fanns i hans när han gjorde sina blixtturnéer liksom i de här gamla stålstäderna förra gången, och i Michigan till exempel. Alltså det var ju fantastiska tal som just inte var det här bombastiska, utan inkännande, medkännande, men ändå med en jäkla tyngd.
Det är väldigt mycket som den gamla Donald Trump från 80-talet och 90-talet och sånt där, så när han var med i tv och pratade. Det är mycket den
då känslan. Säger vi välkommen tillbaka.
Ja. Tips om du vill lyssna, det är att du lyssnar på den här Lex Fridman-intervjun i så fall. Den går ganska pang på liksom, med bra frågor från Fridman och bra dialog och sånt där. De andra kanske man måste liksom spola lite för att komma till det mest intressanta. Lex-grejer är ganska välproducerade, vad man än kan säga om dem i övrigt. Vi frågade oss för en månad sedan huruvida den här hypen kring Kamala Harris skulle hålla ända till november, eller om luften skulle kunna hinna skulle gå ur hela den psykoperationen. Och jag sa i ett par sändningar något i stil med att min magkänsla är att det inte räcker ända fram. De inte kan hålla bluffen igång så länge. Men att man aldrig ska underskatta såklart hur korkad och lätt manipulerad allmänheten och väljarbasen är. Nu vill jag påstå att det finns en del tecken på att min magkänsla var rätt. Alltså Kamala Harris, hon börjar släppa efter nu i opinionsmätningar. Hon ligger efter på bettingmarknaderna. Senast jag fick en uppdatering. Den berömde Nate Silver säger att Trump har fördel. Alan Lichtman har visserligen givit Kamala Harris sina nycklar till Vita huset, men känslan just nu är att det är Trump som har momentum och Harris som saktar ner, och det känns i sin tur som en tillbakagång till någon sorts normaltillstånd. Alltså baslinjen som satte sig under första delen av sommaren som jag pratade om, jag antar att det var 13 augusti senast vi pratade om det här i radion, alltså hur alla stjärnor plötsligt stod rätt för Trump och han började se ut som en nästan oundviklig vinnare, och det var då allt det här, den här nya epoken av vansinne drog igång. Alltså först mordförsöket och sen Bidens avgång, sen den där massiva psykoperationen för att göra Kamala Harris till en trovärdig kandidat. Men om man så att säga diskonterar alla de här speciella kortsiktiga sakerna som har hänt under sensommaren, då är vi tillbaka till baslinjen som etablerades innan dess av mer långsiktiga och grundläggande faktorer. Och då har vi en situation som är mycket mer gynnsam för Trump. Så om man vill vara cynisk så kan man säga att i sådana fall så innebär att mängden valfusk i november kommer att bli enormt stor. För att de kommer behöva fuska mer än någonsin för att få Kamala Harris över målsnöret. Och ska säga också att tyvärr så verkar det som om Trump fortfarande inte tar det hotet på allvar. Jag var lite optimistisk någon gång när vi pratade om det här, men sedan dess har jag hört någon säga vid två separata tillfällen att hans strategi för att hantera valfusket är att vinna med så stor marginal att inte ens det mest extrema fusk kan täcka upp för den marginalen. Vilket är totalt orealistiskt. Dels för att valet med all sannolikhet kommer vara hyfsat jämnt oavsett vem som vinner. Och det betyder att Trump förlorar oavsett vem som vinner. Men även om han skulle ha en god marginal så kan... Det finns ingen gräns för hur mycket de kan fuska. Det finns ingen mått och sans. De har inget samvete, de har ingen skam. Och det finns ingen som ställer dem till svars om de fuskar extremt mycket. Vilket vi har sett många exempel på. Så på sätt och vis så kanske det är en meningslös akademisk diskussion det här. Alltså försöka gissa vem som kommer på flest röster. Och vem bryr sig? Jag bryr mig inte ett smack om demokratiska principer. Det finns kanske något att säga också för att den som är starkast och mest pragmatisk och dådkraftig ska styra. Och det är ju nästan definitionsmässigt den sidan som vinner, oavsett om det sker med fusk eller inte. Så att, Men jag är ändå så mycket av politiknörd att jag inte kan sluta tänka på saker som momentum, opinionsundersökningar och swing states och medieoperationer och så vidare. Och försöka se vem som vinner det här mer traditionella eller det öppna politiska spelet. Som jag alltså just nu tycker verkar vinnas av Trump. Boris, vad har du för tankar om det här? Var befinner vi oss i valrörelsen just nu?
Vi befinner oss där vi kan titta bort mot en punkt som egentligen är intressant, alltså, som du pekar på. Att, det kommer att bli hyfsat jämnt. Alltså under, om allting rullar på nu. Och blir det hyfsat jämnt så förlorar Trump. Och även om han skulle vinna med en anständig marginal så hjälper ju inte det. Det är själva utgångspunkten. Men jag är nog inte orolig. Men min magkänsla säger mig att Harris kommer att vinna. Det blir väl jämnt, men hon kommer att ha en anständig marginal. Därför att, som du säger, det är många som nu lyssnar på Trump. Tiotals miljoner till och med i sammanhang där han framträder som inte en dåre. Han får bra backning av demokrater som har med integritet som har bytt sida. Men när alltså en stor del, en obehagligt stor del av den amerikanska valmanskåren, liksom alla valmanskårer, består ju inte av människor som påverkas av detta utan som påverkas av känslor, hysteri och dras med i saker och ting. Och när det demokratiska partiet, de har börjat lite, men när de bara drar igång det här med att Trump och Vance är kvinnohatare och Vance är till och med en större kvinnohatare än Trump och att USA kommer att finnas en massa kvinnor med gravida efter våldtäkter som inte får abort och så vidare. Det är, när det där rullar igång, så då kommer liksom en stor del av alla USAs kvinnor, även republikanska kvinnor, att rösta på Kamala, och en stor del av deras män kommer inte våga göra någonting annat heller. Alltså så här, de har en del alltså givna kort där som de kommer att spela, och sen kan Harris vara ett efterblivet fån, vilken de faktiskt är, men det spelar inte så stor roll, därför att en stor del av dem som röstar ju också det. Så ja, det är ganska kört för Trump.
Så du har ju verkligen stark poäng vad det gäller kvinnorna. Det finns ju en enorm alltså förlorad möjlighet med abortfrågan,
ja,
i amerikansk politik. Alltså det pratas mycket om det här. Jag tror att vi också pratat om det tidigare. Mer direkt nu apropå Roe v. Wade, upplöses och så vidare. Att Trump är helt unik i amerikansk politik, därför att han är en republikan som transcenderar den här frågan. Han har alltid varit pro-choice, han har alltid varit för liksom fria aborter och så vidare, tills han blev presidentkandidat. Men om han skulle hålla den linjen och driva samma liksom populistiska linje som han gör nu, men kliva ut ur den här liksom politiska tvångströjan som abortfrågan innebär för republikaner, så skulle han ha liksom ett mycket, mycket bredare appeal. Och nu är det istället så att republikanerna, kvinnor, halva befolkningen, är som en förlorad grupp av republikanerna, på grund av att de håller sig fast vid den här liksom abstrusa, filosofiska diskursen kring aborter, pro-life och så vidare. Det är något, alltså förutom att de har fel i sak, förutom att, alltså att abortförbud är en, liksom en dysenisk, dålig politik som jag argumenterat för många gånger tidigare. Förutom det så är det bara superdålig politik. Det är enormt dåligt strategiskt i USA att vara republikan och vara pro-life just nu. Trump skulle vinna enormt mycket på att vara liksom pro-choice eller vara mer åt det hållet. Jag tycker vi måste säga någonting också om debatten mellan Trump och Harris, därför att det är faktiskt ikväll, om bara några timmar, som Trump och Harris möts i deras första och enda tv-debatt. Och det är också kanske sista gången som vi får höra Kamala Harris säga någonting innan valet, förutom när hon läser monologer innan till på valmöten och enstaka, obskyra afroamerikanska podcasts. Hon, som sagt, hon har gjort en enda stor intervju och där höll Tim Walz henne i handen hela tiden och sen gör hon den här debatten, men så vitt jag vet så har hon inga andra intervjuer inplanerade eller ens presskonferenser. This is it vad det gäller hennes möjlighet att prata direkt till, eller att hon är så illa tvungen nu att prata direkt till
det ska bli väldigt intressant alltså.
Ja. Det är alltid så krångligt med tiderna. Prime time i USA, det betyder mitt i natten i Europa. I det här fallet så är det 9 Eastern time, vilket betyder 3 på natten för oss. Jag har inte helt bestämt mig, men en del av mig vill sitta uppe och titta. För att annars måste jag titta det första jag gör i morgonbitti. Och det brukar alltid vara lite irriterande. Det är ett dåligt sätt att börja dagen och lyssna på Kamala Harris i en timme eller 2 timmar.
Tänk så här, en smittande skratt som Putin säger det. Kan du få en bättre start på dagen?
Ja, alltså jag vill bara rycka av det plåstret och sen sova bort eländet. Så jag kanske att jag sitter uppe och live-rapporterar på BBS istället. Men jag kollar live på
debatten. Det vore rätt coolt.
Jag har inte bestämt mig. Hur tror du att debatten kommer gå, Boris?
Det är... Alltså, jag tror att hon är... Kvinnan är ju vettskrämd. Och jag tror hon är tillsagd att hålla en jättelåg profil och liksom inte ge sig in i munhuggan eller någonting, utan ta sig igenom detta och inte liksom improvisera eller någonting sånt, utan hon har fått en uppsättning saker hon ska säga som hon förhoppningsvis har lyckats memorera. Och hon kommer nog att följa där, för att hon förstår ju själv sina begränsningar som det verkar. Och det ska bli väldigt intressant att se hur Trump hanterar detta, faktiskt.
Ja. Jag tror att du är helt rätt. Alltså, Trump, han kommer ju vara lika självsäker och, tror jag, disciplinerad som han var mot Biden. Jag tror också att det kommer vara väldigt enkelt för honom. Så han är så vass i alla de här intervjuerna som han gör. Jag tror inte ens han behöver göra några förberedelser alls. Han gör nog det, för det brukar de göra, men jag tror inte han behöver det. Det enda han behöver göra är liksom att hålla huvudet kallt. Men det verkar han vara väldigt bra på det för tiden. Kamala Harris, hon är urusel på att prata fritt. Det är mer eller mindre katastrof varje gång hon försöker. När hon inte har en teleprompter. Och dessutom har den här superkonstiga effekt i nästan alla framträdanden. Om hon börjar kackelskratta under debatten så kan hon verkligen ställa till det för henne. Men det är också att jag har aldrig hört henne prata koherent om någonting förutom när hon läser innantill. Så att jag tror chansen är i alla fall nära noll att hon faktiskt gör det i debatten. Att hon säger liksom något intressant. Att hon säger liksom 5 sammanhängande meningar om något ämne. Hennes enda chans, alltså, du är precis rätt, Boris. Hennes enda chans är att hålla sig till memorerade soundbites som hennes team har skrivit åt henne och som hon har pluggat in. Vilket är så som politiska kandidater ofta hanterar debatter. Och även om de inte har en soundbite för frågan, ja, men då drar de till en soundbite. Tar de någonting bara. Någonting som de har memorerat och kör den, fast det är off topic. Men frågan är, som jag ställer mig, är hon ens mentalt kapabel att memorisera och använda soundbites?
Nej, alltså, man kan ju undra alltså det är just den panikslagna isoleringen av henne tyder på att både hon själv inte vågar och att omgivningen blockerar hela. Och det tyder på att hon har nog svårt att, alltså inte bara korkad utan så grundläggande nervös. Skrattet och liksom gesterna och kroppsspråk, allting tyder på en personlighet i sönderfall. Va? Så att och behåller Trump lugnet, så vilket han nog gör, så kan det här bli väldigt kan bli en historisk debatt faktiskt, just på grund av att det inte blir någon riktig debatt.
Harris kanske ska ta några glas innan hon går upp till podiet.
Seriöst så tror jag faktiskt att
om det är hennes normaltillstånd så kan det vara bättre idé att jobba från sin egen baslinje.
Ja, men på riktigt, det är inte alls att i sista minuten så ger de henne ett halvt glas whisky. Här, Kamala, gå in nu.
jag tror att det finns en möjlighet i alla fall att hon totalt imploderar. Alltså precis, alltså som Biden gjorde. Hon står och mumlar, säger nonsensiska saker, långa obegripliga pauser och så vidare. Och då måste de byta kandidat igen. Nu blir det en riktig fars.
Ja, alltså jag har en sån här, men jag har en sån här fasans vision av att hon faktiskt imploderar, brister ut i hysteriskt kackel. Och vi är helt galen och börjar skrika saker, Trump. Och att det går hem i rätt många stugor. Det, jag vill inte ens tänka tanken, men att ja, så illa ställt är det där landet att ett hysteriskt utbrott, bara de säger de rätta nyckelorden under kacklandet, kan liksom värma folks hjärtan. Och en del kvinnor går att tänka, ja, jag förstår henne precis, alltså så där skulle jag också vilja stå och skrika. Så att ack ja.
Det känns för mig de senaste månaderna, som jag tror jag nämnt tidigare, jag har varit helt förundrad över hur mycket fokus medierna har lagt på Tim Walz, hennes vicepresidentkandidat, som är totalt okänd, totalt ointressant person, men som har blivit enormt hypad. Och jag har ofta tänkt tanken att det känns som att de bygger upp honom till president. Och att delvis är det att de säger att, ja, vi vet att Kamala Harris inte är presidential alls, men den här killen, han skulle vara en bra president. Men det innebär också att de kan byta igen. Och jag tror inte att det skulle hända, men det skulle vara väldigt, väldigt spännande om gjorde en till switch av den här typen. Alltså de gick från Joe Biden, som verkligen är en som genuin riktig politiker, som har vunnit massor med val, är väldigt folkkär och så vidare, åtminstone i sin kraftsdagar var väldigt presidential. Som byter de ut honom mot Kamala Harris, som är urusel på att vinna val och som drog sig ur primärvalskampanjen när den startade. Har noll stöd internt i partiet, svagt stöd nationellt. Men plötsligt så bara petar de in henne i den här kuppen som de gjorde. Då var det väldigt kul om de gjorde det en gång till. Om de kuppade ut Kamala Harris och satt in en ännu mer okänd, ännu mer obskyr kandidat med ännu mindre folkligt stöd och drog igång en ny sajp om att Tim Walz är liksom det stora, den självklara presidenten för USA. Det är en sån här mardröm som jag har att se framför mig ibland.
Ja. Det vore intressant att se hur länge folk orkade haka på där.
Jag tror att folk skulle tycka att det känns som lättnad att bli av med Kamala Harris, att de skulle bara haka på och köra Tim Walz racet. Ja, oavsett hur det går i debatten objektivt, så är det ju upp till medierna sen att sätta spin på alltihopa. Ja. Rent krasst är det så att så länge Harris inte går full Biden och framstår som senildement, så kommer de utropa henne till vinnare. Och de kommer prata om hur otroligt skickligt och inspirerande hon talade och hon verkligen satte Trump på plats och så vidare. En idé som har cirkulerat länge i ända sedan hon blev kandidaten, det är att Kamala Harris ska åberopa sin bakgrund som åklagare och hålla ett slags rättegångsplädering mot Trump och så spalta upp alla brott han har begått. Och jag tror inte att det är en vinnande strategi. Nej. Framförallt för att Trump har redan överlevt de här massiva attackerna från riktiga domstolar. Men det är lite av en våt dröm för vänstern. Det är någonting som de fantiserar om, som de verkligen önskar sig. Så att det skulle kanske kunna hända att det är det som teamet runt Harris har fått henne att memorisera. Att det är hennes soundbite som hon har med sig, en sorts utdragen anklagelsakt. Och då får vi ett medströmsnarrativ om Harris som åklagaren, domaren och böden som till slut gjorde upp med Trump, smällde ner klubban och satte punkt för hans försök att ta över USA.
Ja, alltså det är inte alls omöjligt. Men det du säger är också viktigt om medianarrativet. Alltså alla ser inte debatten. Och jag blev ju, även om jag härdat, så blev jag förundrad över hur intervjun i CNN med henne beskrevs i alla svenska tidningar och i Statsradions USA-podd. Där de liksom hyllade Harris. Och det bygger på att ingen jäkel tittar på det där i Sverige. Utan de läser några rubriker eller lyssnar lite på USA-podden och tänker att hon var ju jätteduktig. Och tyvärr tror jag det funkar så i, till en viss del i USA också. Att det, vad folk, de som inte har sett, de får det från liksom mediaberättelsen.
Ja, de brukar ha väldigt bra tittarsiffror de här debatterna.
Ja, förvisso.
Men det som sätter sig i folks huvuden, det är soundbites. Det som klipps ut och spelas på repeat, ja, på MSNBC. Det andra liksom glömmer man bort lite grann, försvinner in i dimmorna. Det är till och med så för mig själv. Att jag själv måste liksom ibland ska kolla på debatten en gång till för att hitta det som jag tyckte var det mest intressanta. För att man blir så bombarderad med det som CNN bestämmer sig för här. Eller Fox News bestämmer sig för vad guldkornen.